Pingsten kallas ibland för församlingens födelsedag, men pingsten har en mycket äldre tradition än så. I Gamla testamentet så ibland kallas det veckohögtiden, och inte för att den varade en vecka utan för att den var 7 veckor efter påsk. Och det var en skördefest, en tacksägelsedag för den första skörden. Allt man tackade Gud för vad man hade fått. Men sedan när folket hamnade i fångenskap och man inte kunde styra sånt där själv riktigt, så firade man den till minne av lagens utgivande på Sinai. Som en påminnelse om förbundet mellan Gud och Israels folk. Och i gamla förbundet så leddes folket av lagen. Och i nya förbundet så får vi ledas av anden. Och samtidigt så när vi hör lagen så hamnar vi nog fel i Sverige. Sveriges rikes lag. Mycket tjockare än vad Bibeln är. Och samtidigt så kan vi konstatera att även om vi har en tjock lagbok, den här har jag köpt antikvariskt för några tior för rätt många år sedan, den är från 1988, så det har hänt en del sedan dess. Men det är inte lätt att följa den trots att man har den. Och det lite tragikomiska var att för ganska många år sedan hörde jag att den bok som stals mest från bibliotek, det var Sveriges rikes lag, för juridikstuderanden hade inte råd att köpa ett eget exemplar, så stal de det istället. Och de som skulle lära folk att följa lagen, ja, det är inte så lätt. Och det där dilemmat kan vi hamna i allihopa. Vi har en kristen bekännelse, det är en hög bekännelse. Men det är inte alltid vi klarar av, eller aldrig egentligen vi klarar av att leva upp till den fullt ut. Så är det. Men lagen, det är en massa krav. Det där ska du göra, det måste du göra, det får du göra. Och om du inte gör så händer det och det. Och det är den tanken vi får när vi hör ordet lag. Men lagen för judarna, för Israels folk, det var Gud hade talat om för dem att om ni lever i gemenskap med mig så ska jag vara med er, hjälpa er på alla sätt i livet. Ge er välstånd, ge er överflöd, ge er hälsa, se till att det går bra för er och se till att inga fiender angriper er. Allt det där vi kan inkludera i ordet välsignelse, allt det ingick i. Och så var det ett avtal mellan Gud och folket. Och de sa där vid Sinai, det här vill vi göra för all framtid och alla våra efterkommande. Men det var inte alltid de lyckades. Andra Mosebok 19 och vers 4-6 så talar Gud till Mose och talar om vad han ska säga till folket. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Jag har fört er till mig. Från att ha varit slavar i Egypten så hade Gud tagit hand om dem, lett dem ut och lett dem in i en tydlig gemenskap med honom. Gud hade fört dem till sig. Och så lovar han att stannar ni kvar hos mig så ska allt det här goda komma över er. I Johannes 14, från Jesu avskedstal till sina lärjungar, från vers 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Det här sa Jesus till en mycket förvirrad lärjungaflock. De hade innan Jesus gick upp till Jerusalem sista gången, så hade en av lärjungarna sagt att nyss försökte de döda dig och nu går du dit. De visste att det var livsfarligt. Och en annan lärjunge sa att vi går med och dör med honom. Då var faran fortfarande på avstånd. Och så hade de varit med om det här omvälvande, hur Jesus rider in i Jerusalem och hyllas av hela folkskaran. Men samtidigt fanns spänningen under ytan. Och så var det allmän förvirring och Jesus hade sagt att han skulle lämna dem. Och lite senare i Johannes 16 och vers 5-7, fortfarande Jesu avskedstal. Nu går jag till honom som har sänt mig. Ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort, för om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Redan i söndagsskolan, tror jag, och många gånger sedan dess, så har jag känt, och säkert ni också, tänk om man hade fått vara med där vid Genesarets sjö när Jesus predikade och gjorde under. Eller om man hade fått vara med bland lärjungarna när Jesus kommer och går genom stängda dörrar när han har uppstått. Och så har vi ibland känt, tänk om vi hade fått vara med där när allt det här hände som vi läser om i evangelierna. Och så säger Jesus till sina lärjungar, när jag går bort och blir det ännu bättre. Det är alltså nu det är bättre än när Jesus gick här på jorden. Och så kan vi längta och drömma oss tillbaka till någonting som är sämre än de möjligheter vi har nu. Och det är lite bakvänt. Jesus talar om för sina lärjungar, det blir bättre när jag lämnar er. För då ska jag sända hjälparen till er. Han ska vara hos er hela tiden. Och vi kan ju minnas bara ett enda exempel när lärjungarna önskade att Jesus skulle vara där. Och det var när han var på förklaringsberget med tre av lärjungarna, men de andra nio, de var på backen där nedanför. Och så kommer en man till honom med en son som är besatt. Och de kan inte driva ut anden. De har kunnat det förut, men nu kan de inte. Och så kände de säkert, om bara Jesus vore här, om han kommer nu så löser det sig. Och så säger Jesus, det blir bättre när jag lämnar er, för då kommer anden. Hjälparen som ska vara hos er hela tiden. Och så fortsätter den förvirrade lärjungaskaran att upptäcka att efter Jesu uppståndelse så dyker Jesus upp plötsligt. Han undervisar sina lärjungar och han försvinner lika plötsligt. Men han finns där och han undervisar dem. Men han uppträder inte offentligt utanför lärjungaflocken, utan fler än de 12, men ändå sådana som redan trodde på honom. Det är de han uppenbarar sig för att de sen ska gå ut och berätta. Och i Apostlagärningarna, första kapitlet, vers 6-11. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Lärjungarna har vandrat med Jesus ytterligare 40 dagar. Men de är fortfarande förvirrade. De har inte insett vad som är på gång. De har inte förstått vad de väntar på. Och så säger de istället: Jesus, ska du nu? Nu har du dött och har uppstått. Ska du nu upprätta riket åt Israel? Ska du återupprätta Davids rike när Israel var en relativ stormakt? Ska du kasta ut romarna? Ska du se till att nu är du kung här och vi är dina medarbetare, i princip din regering? Och så ska vi se till att vi får ordning på det här landet utan någon ockupationsmakt. Är det nu dags? Och så säger Jesus: det är inte er sak att veta det här. De tiderna, det är ointressant för er. Det gäller inte er och inte nu. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli vittnen. Varför är det så kraftlöst? I Ekumeniakyrkan i Nybro, i andra församlingar, på många sätt i hela kristenheten i västvärlden, varför är det så kraftlöst? Gud har sänt sin ande och på något vis så fungerar det inte. Och jag tror ändå att Bibeln är sann. Det är inte där det felar. Bibelns löfte om den helige ande och kraft gäller fortfarande. Och ändå så är det så kraftlöst. I den trappuppgången som jag bor är 9 lägenheter. Och jag vet inte om det är i någon mer än lägenheten under mig som de vet att jag ofta är här i kyrkan och predikar. Varför vet inte alla de andra i trappuppgången? Och sen är det 2 trappuppgångar i samma hus. Och vi hejar på varandra när vi möts. En del känner jag igen och en del hejar jag på ändå när vi möts utanför huset utan att jag vet var de bor. Men vad är det som gör att evangeliet inte har spritts i hela det huset och jag har bott där i 5 år? Och vad är det som gör att vi inte upplever mer kraft i våra samlingar? Att vi inte märker mer av den heliga andes verkan. Den heliga ande är utgjuten, men vi ser så lite av resultatet i våra liv, i våra gemensamma samlingar och ute bland människor vi möter. Jag fortsätter att läsa 2 verser till från Apostlagärningarna 1. Då vände lärjungarna tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. De höll enigt ut i bön. Jag tror att mycket av den splittring och kraftlöshet som finns i den kristna församlingen beror på att vi inte har hållit ut enigt i bön. Om jag bara ser på de sista cirka 150-160 åren, som jag i och för sig inte kan överblicka men ändå har viss kunskap om. 1878 så bildades Missionsförbundet som en utbrytning ur EFS. Och i början på 1900-talet så bildades bibeltrogna vänner som en utbrytning ur EFS. Och varför behövdes överhuvudtaget de här frikyrkosamfunden som har varit en oerhörd välsignelse för det här landet? Och sen fanns det risk att missionsförbundet skulle spricka lite senare, men det höll ihop. Och så sprack baptistsamfundet i baptister och örebromissionare. Och så har det funnits sprickor här och där i kristenheten. Och går vi längre tillbaka så var det en reformation som gjorde att katolska kyrkan sprack. Och tidigare i katolska och romert-ortodoxa. Och jag vågar påstå att i alla de här situationerna så har det betts. Men jag tror att en brist har varit... Stig, vill du komma fram? Där står inte predikokonceptet, men det kan funka ändå. Nu är vi överens väldigt ofta. Jag ser inte det som något problem överhuvudtaget. Men säg att det blev en spricka dig och mig emellan. Och så går du dit bort och ber, och så går jag hit bort och ber. Det funkar inte. Utan om den sprickan skulle hända, då måste vi be tillsammans. Och jag, nu får du sätta dig igen. Och jag tror det är där mycket av det kraftlösa i Kristi församling finns. Att när sprickorna har kommit så har vi bett var och en på sitt håll istället för att be tillsammans. I Apostlagärningarna 2, 41 och 42 så handlar det om resultatet av Petrus predikan på pingstdagen. Det som tog emot Petrus ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Och vers 46. Varje dag var det troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen, bröt bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De höll troget ihop. Och vi kan konstatera att den första kristna församlingen i Jerusalem, de trodde att Jesus skulle komma tillbaka väldigt snart. Och så sålde de sina jordbruk, de la ner sina verkstäder, de samlade alla sina pengar i en gemensam buffert och delade ut så att alla fick vad de behövde. Därför att man behöver inte så och skörda om Jesus kommer tillbaka nästa vecka. Då är det nya villkor som gäller. Och även om det skulle ta en månad som jag sår idag så hinner jag inte skörda det. Och så gjorde man så, man trodde Jesus kommer snart. Och så kunde man samlas varje dag i templet och be. Och man åt hemma i husen. Det fanns inga kyrkor så man kunde inte ha kyrklunch här inne. Utan... man samlades i hemmen sen i mindre grupper, men man samlades i templet och bad tillsammans. Och samtidigt som vi kan konstatera att ekonomiskt så var det inte så smart att göra så, för man hade inte perspektivet, så jag tror att det var väldigt nyttigt, därför att församlingen fick möjlighet att växa. Och när sen förföljelse kom så var det en större församling som spreds ut, så att ännu fler kunde vittna på olika håll. Och så var det säkert en Guds ledning i det också. Men de höll ihop enigt. Jesus säger när han blir beskylld för att driva ut onda andar med djävulen: varje rike som råkar i strid med sig själv kan inte ha bestånd. Om vi inte kan be oss samman och få enheten i församlingen, så finns det risk att församlingen spricker på olika sätt. Och så är det viktigt att vi kan be oss samman. I Apostlagärningarna 4 och 13. Då har Petrus och Johannes blivit gripna av Stora rådet. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att det hade varit med Jesus. Märks det på dig och mig att vi har varit med Jesus? När vi går ut härifrån kyrkan efter gudstjänsten. När vi kommer till jobbet eller om vi är pensionärer eller vi kommer till skolan eller vad vi gör. Märks det i veckan att vi har varit tillsammans med Jesus? Och tar vi en stund varje morgon, även om den är kort, då vi försöker vara tillsammans med Jesus för att det ska märkas att vi har varit tillsammans med Jesus? På Petrus och Johannes märktes det att de hade varit tillsammans med Jesus. När Petrus och Johannes blir släppta så kommer de tillbaka till församlingen och då ber församlingen. Herre, se hur det hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När det hade bett skakades platsen där det var samlade och det uppfylldes av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. De bad inte att förföljelsen skulle upphöra. De bad om kraft att kunna fortsätta att sprida evangeliet. Att det skulle fortsätta att ske tecken och under som ett bevis på att Gud var med dem. Och så låter Gud platsen skakas när de kommer till amen. För att bekräfta att han är med dem. Det som hände i apostlagärningarna när Petrus predikar i Jerusalem. Och som vi hörde i Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. Det var judar som hade varit spridda, kanske från den assyriska fångenskapen, kanske från den babyloniska, kanske på grund av olika anledningar hade funnits på olika ställen i romarriket, hade återvänt, de hade flyttat tillbaka till Jerusalem. Det fanns en längtan hos judarna och de talade om nästa år i Jerusalem. De skulle tillbaka till Jerusalem. Och de skulle dit vid de stora högtiderna. Och även om pingstdagen bara var en dag och inte en lång högtid, så var det en sån där helg där man gärna ville vara i Jerusalem. Så bodde det judar från hela romarriket där, men det var också tillfälliga besökare. Och då ser vi hur Gud så att säga gör allt i rätt tid genom att göra det just vid pingsten när många var samlade. Så spreds ryktet om vad som hände ut över romarriket. Och så kan du och jag ibland tycka att saker och ting sker vid fel tid. Men om det sker i Guds tid så är det rätt tid. Det är bra för er att jag lämnar er, för då kommer den helige ande. Och i första Korintierbrevet 2 och 16 så står det i folkbibeln. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Och i Bibel 2000, som på just det stället tycker jag är ännu härligare. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Det hade varit fullständigt otänkbart för Paulus att både säga att vi har Kristi sinne eller vi tänker Kristi tankar före pingsten. Paulus, han var renlärig jude, han var det strängaste, han var farisé. Men han hade aldrig kunnat påstå före pingsten: jag tänker Guds tankar, eller jag har Guds sinne. Men sen kan Paulus skriva till församlingen i Korint, en hedna kristen församling: vi tänker Kristi tankar. Vi har Kristi sinne. Vi som har tagit emot den helige ande. Vi är så berörda av det. Att det är Guds tankar. Det är Guds sinne. Och i apostlagärningarna vid apostlamötet i Jerusalem, när det hade kunnat bli en schism mellan judekristna och hednakristna, men det blev det inte, inte då, så står det i Apostlagärningarna 15, 28 och 29: den heliga ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler: att ni håller er borta från kött som offrats till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant, allt gott. Den heliga ande och vi har beslutat. Det är starka ord. Det hade man inte heller kunnat hävda före pingstdagen i Jerusalem. Men nu kände man: vi har bett över det här. Vi har kommit fram till det här i enighet. Och så kan vi hävda den helige ande som är i oss. Och vi har tillsammans beslutat. Och så får vi komma ihåg de där gångerna när vi drömmer oss tillbaka. Att vi skulle ha velat vara med där i Genesaret eller Jerusalem. Och höra Jesus, se honom agera, se underen han gjorde. Så är det faktiskt bättre för oss nu än för de som var med honom då, före pingsten. Tack Jesus Kristus för att du lovar att komma till oss genom din ande. Förlåt oss alla gånger vi har stått emot. Förlåt oss när enigheten har varit borta. När tvister har fått för stor plats. När vi har bett var och en på sitt håll istället för att be tillsammans över det vi inte var överens om. Herre, jag ber att din helige ande ska få verka i oss till enhet. Och jag ber att de andliga gåvorna ska komma i funktion i vår församling fullt ut. Att vi också ska få uppleva tecken och under. Men framförallt att vi ska leva i en sån närhet till dig att människor märker att vi är tillsammans med dig. Och att vi kan vara det hela tiden genom din ande. Välsigna oss, välsigna vår församling och led oss i de uppgifter vi har i den här kommunen. Amen.